Inläsning av Hur människoöden tvinnas av Oscar Busch. Tusenåriga minnen från fyra jordeliv. Förord av den osynliga författaren. Det var en tid då även jag trodde att jordelivet omfattade både början och slutet av tillvaron, eller om det också möjligen fanns en dimhöljd framtid i en dimhöljd värld bortom den jordiska. Det dock icke kunde vara tal om någon förut tillvaro. Allra minst kunde jag tro att utvecklingen, om man fick hoppas på en sådan, skulle föra oss tillbaka till jorden igen och där genomgå liv efter liv. Något sådant hade ju varken religion eller filosofi, varken vetenskap eller skönlitteratur lämnat någon antydan om. Det jordeliv man gick och stampade i var det enda påtagligt faktiska i tillvaron. Vad som komma efteråt var höljt i ett ogenomträngligt mörker. Det var därför med lika mycket förvåning som tillfredsställelse jag efter avslutad jordevandring uppvaknade här i en ljusare värld till ett liv lika så verkligt men mycket mera mångskiftande och innehållsrikt än det jag hade lämnat. Det var med en obeskrivlig glädje jag här mötte de vänner som gått före mig genom dödens port, och det var för mig själv ett under att jag nästan genast kände mig så hemmastad i denna nya värld, som om den varit mitt rätta fädernesland, mitt verkliga hem. Det gick genast upp för mig att jag i första rummet var en medborgare i denna sfär, på ett helt annat plan än det fysiskt materiella, och att jag hade gamla förbindelser sedan urminnes tider, och att mitt jordeliv endast varit en episod, en pilgrimsfärd i en mörk och kulen värld. Småningom klarnade också minnen från länge sedan förflutna tider, och jag kunde liksom i levande bilder se att jag varit på jorden förr, inte en utan många gånger. Det finns dessutom här uppe i ett stort arkiv något som kan liknas vid protokoll eller dagböcker, upptecknade av min egen hand från alla dessa tidigare liv, korta och ofullständiga visserligen, men tillräckliga som ledtråd för det nyvaknade minnet. De har jag under min skyddsandes ledning med stigande intresse studerat, och de har för mig förklarat många dunkla gåtor i tillvaron. De har givit mig svaret på månget varför som jordelivet icke mäktat skänka mig. Det har kommit mig att skönja den ömma omsorg, den kärleksfulla ledning, vi alla åtnjuta, den rättfärdighet och vishet som utmärker den gudomliga världsstyrelsen. Jag har också fått inblick i, eller åtminstone en aning om, vilken oändlighet av krafter denna världsstyrelse förfogar över för att göra sin heliga vilja gällande, och hur den även för fullföljandet av sina syften har en oändlighet av tid. Därför förfelar den aldrig målet. Det väsen vi kallar Gud är för oss fullkomligt ofattligt, men han uppenbarar sig i allt skapat, i minsta strå på marken, lika väl som i världsrymdens flammande solar, och alldeles särskilt i vårt eget bävande hjärta. Vi ser honom i hans verk såsom idel kärlek, vishet och makt. Det kan ingen härifrån, där jag nu står, se ut över tillvaron utan att fyllas av jubel, tack och lov. Fylld av denna tacksamhet vill jag här försöka skildra några spridda drag ur min egen tillvaro, omfattande några få år av mina jordeliv och mellanliggande perioder på det astrala planet, för att mina jordiska läsare genom ett konkret fall måtte få en levande bild av utvecklingen och en inblick i hur följdriktigt allt gestaltar sig från liv till liv, men också hur långsamt det hela, i följd av vår egen motsträvighet, kryper framåt. Måhända kan min berättelse bliva till hjälp för någon ännu i jordelivets motgångar kämpande medmänniska. Det säger sig självt att jag icke genom denna trånga ram kan giva någon hel eller sammanhängande skildring av ett livsförlopp som omfattar mer än 1000 år av jordisk tideräkning. Jag måste inskränka mig till att teckna allenast de viktigaste episoderna, det som beröras av mitt förhållande till den broder jag så djupt förfördelat och de båda kvinnor som så mäktigt bidragit till min utveckling. Då jag även vill tala om mitt senaste jordeliv som ligger så nära vår tid, gör jag det under fingerade namn och delvis även yttre förhållanden. Emedan jag av hänsyn till ännu levande släktingar icke vill att någon ska efterspåra min person för att söka konstatera min identitet. Min enkla berättelse gör icke anspråk på något konstnärligt värde. Dels är det första gången jag försöker mig som författare, dels är min penna inte så böjlig som jag skulle önska. Kapitel 1. Från Hedenhös. Jag går tillbaka till den tid då här i Norden kristendomen först predikades för hedningarna. Ja, hedningar har vi kallat dem, och dock var deras gudalära ett fulltonigare uttryck för deras andliga krav än den nya. För dem så främmande läran om vite Krist, som delvis med eld och svärd tvingades på dem. Om också kristendomen småningom blev den härskande religionen, fortsattes under många generationer de gamla hedniska offren, först öppet, sedan i hemlighet. Ty kyrkan var sträng mot dem, som ännu blotade åt sina gamla gudar. Man stack sig undan i berghålor eller i skogsdunklet för att ostörd få utöva den kult man lärt sig från förfädren och som man hängde vid mera med vanans och traditionens makt än med en verklig övertygelse. Jag var en av dem som motsatt mig den nya läran, son av en gammal odalsläkt som genom många generationer besuttit samma gård. Var jag uppfostrad att i gamla nedärvda sedvänjor som icke finge bytas, om och det stredo mot vad kyrka och samhälle kallade lag och rätt. Detta underblåste ett trotsigt och hårt lynne, som redan från barndomen låg mig i blodet. När jag var 12 år dog min far, och jag såsom äldste son blev ägare till den välbyggda gården med dess många inhägor och stora skogar. Den var belägen i upplandet, icke långt från gamla Uppsal. Min moder Sigyn, som var en barsk och sträng kvinna, förde spiran under min mindreårighet och lät mig icke sällan känna att en överträdelse av hennes bud kom sveda åstad. Jag hade en bror som hette Ulf och en syster vid namn Tora. Dessutom hade vi en fostersyster, en avlägsen släkting som tidigt blev föräldralös och därför upptogs som eget barn. Hon hette Magnhild. Själv hette jag Grane Ulfsson. Ett av mina tidigaste minnen är gravölet efter min far. Släkt och vänner voro samlade från när och fjärran. Det blev en häftig träta om hans ben skulle läggas på bål efter urgammal sed eller jordas som den nya lärans anhängare fodrade. Jag stod bredvid min mor och hörde hur skarpa ord växlades på ömse sidor. Till slutligen mor slog näven i bordet och förklarade i myndig ton att ännu hade ingen i hennes släkt lagts i jord, och så skulle icke ske med gamle Ulf. Så räddes ett bål, och vi barn tyckte det var grant att skåda hur eldsflammor slog högt mot skyn. När några år senare den stränga mor Sigyn dog, blev också hon bränd under stora hedersbetygelser. Ty hon var lika aktad som fruktad, och ingen vågade ens sätta i fråga om hon skulle gravläggas. Nu var jag ensam herre på gården och hade förutom bror och systrar att sörja för en talrik skara av husfolk. Ulf var inbunden och drömmande, men trög till allt slags arbete. Han gick gärna på jakt och kunde vara länge borta. Han drev i skogarna vanligen ensam, men då kunde han blåsa i horn och sjunga så att det ekade i skogen. Ofta sov han under bar himmel. Tora var idog och snabb i alla sysslor, men sällan såg man henne glad. Hon hade så länge gått under trycket av sin stränga moder att det tagit all hennes livsglädje. Magnhild var av ljusare lynne, vänsäll och munter. Det stod som ett skimmer av sol omkring hennes ljuslockiga huvud. Hon var den enda som hade någon makt över mig, härsklysten och kall som jag var. Jag gick och ruvade över om jag skulle äkta henne, men jag verkte väl att hennes håg snarare stod till Ulf. Därför gjorde jag henne inte ett anbud, men kom istället att hata Ulf. Minnena från denna tid står så dunkla och overkliga för mig, men ett och annat har bränt sig in med fastare konturer. Det var på hösten då kornet skulle bärgas. Ulf hade varit borta flera dagar på jakt. Slutligen kom han hem med sin båge över ena axeln och en tung börda av allehanda vilt över den andra. Han slängde jaktbytet på golvet och torkade svetten ur pannan. Tora utbröt i beundran över allt som han fällt. Men jag blev vred och for ut i stränga ord mot honom för att han inte höll sig hemma och tog del av skördearbetet utan drev som en vildman i skogarna. Det kom till en allvarsam träta emellan oss, och det kanske inte hade slutat så väl om inte Magnhild hade kastat sig emellan och skilt oss åt. Från den stunden var Ulf och jag ovänner. Magnhild slöt sig gärna till Ulf, men han brydde sig inte så mycket om henne. Och när han slutligen gifte sig med en annan tog hon den första som friade och flyttade till en liten gård längre norrut. Ulf hade med sin hustru fått en präktig gård som med sina inägor gränsade till mina. När Magnhild flyttade var det som min gode genius vikit ifrån mig och jag blev ännu mer hård och känslolös. Mot husfolket var jag en sträng husbonde. Grannarna fruktade och undvek mig så mycket de kunde. Tora trides inte längre hos mig, hon flyttade till Ulf. Nu var jag alldeles ensam. Så hände en dag att Ulf och jag möttes ute på marken. Han gick och stegade inne på min nyodling. Vad har du här att göra, sporde jag. Håll dig till dina ägor och trampa inte på min gröda. Det råd jag dig till. Jag går och ser hur långt du upplöjt dina fåror över rågången in på min myr. Det här stycket är mitt, sa han, och slog ut med handen. Om du inte packar det härifrån så kastar jag över gröften. Gå hellre hem och göm dig i sänghalmen, svarade han. Här har det ingenting att göra. Nu kokade mitt blod över, jag kunde inte styra mig. Med ett språng rusade jag fram och högg honom i strupen. Det kom till våldsam brottning som slutade med att jag fällde honom till marken. Blodig och ledvrickad stapplade han hem, men jag kände att nu skulle striden mellan oss på allvar begynna. Jag gick hem och lade råd med trälen Argrim, som var min enda förtrogna, hur vi skulle kunna dräpa Ulf så att ingen kunde veta vem som gjort det. Vi beslöt oss att vänta en tid till sista trätan var glömd, så skulle misstanken icke genast vändas mot mig. Hösten gick och vintern kom. En natt vaknade jag av larm och skrik. Argrim som sov utanför tröskeln till min kammare kom in och ropade att gården brinner. Ulf var min första tanke. Men nu var det inte tid till långa funderingar. Det gällde att rädda vad som räddas kunde. Ty elden krastrade redan i takbjälkarna. Jag hopsamlade några vapen och smycken som länge gått i arv inom släkten och skyndade halvkvävd av rök ut ur huset. I nästa ögonblick störtade taket samman och flamman steg som en väldig eldpelare upp mot den mörka natthimlen. Jag var räddad och allt mitt husfolk, men mina ök hade bränt sinne och vi stod mitt i vintern utan tak över huvudet. Magnhild och hennes man som försport min olycka kom ridande och bjöd mig gästfrihet på sin gård tills en ny stuga hunnit uppföras. Men jag avböjde tillbudet. Jag och mitt folk kunde nog bärga oss i fatburen som elden skonat. Du ser så mörk ut, Grane. Vad ruva dina tankar över, frågade Magnhild, då jag stod färdig att lyfta henne upp i sadeln. Jag grunnar på vad mordbrännare månde heta, svarade jag. Men därvid måtte mina ögon ha gnistrat av hat, ty Magnhild blev blek av förskräckelse. Säkert anade hon vem jag tänkte på. Jag besvär dig vid Vitekrist, sade hon, och slog armarna om min hals. Gör honom inte ett ont, han är oskyldig. Det lär du lite att veta, svarade jag. Men gör dig icke själv olycklig. Det blir min ensak. Att kvävas av hat är heller ingen lycka. Så red de hem till sin gård. Jag stod länge och såg efter dem. Hade Magnhild varit min hustru, eller hade jag bara efterkommit deras inbjudan, så kanske mycket ont varit ogjort och mycket lidande besparat. Det spordes visserligen att Ulf en natten då min gård brann varit långt från hemmet på färd till Sigtuna, men det oaktat var jag så viss om att det var han som anstiftat branden, att jag var fullt besluten att nu skulle han dö. Jag väpnade mina män som icke var sena när det gällde att taga hämnd på mordbrännarna, och så smög vi oss en natt till granngården. Det såg ut som om vi varit väntade, ty vid första alarm var alla vapenföra män på benen och fullt rustade. Det blev en het strid. Många män föll på ömse sidor. Slutligen stod Ulf och jag ansikte mot ansikte med varsin stridsyxa i handen. Jag var storväxt och stark, han var snabb och smidig. Han vek undan för mina hugg, jag värjde mig för hans, men snart trängde jag honom mot ett hörn och fällde honom med ett kraftigt hugg till marken. Ögonblicket därpå segnade jag själv död ned av ett spjutstygn i ryggen. Så slutade denna hemska broderstvist, som sedan skulle få så vittgående följder. Kapitel 2. I luttringseld. Jag vaknade i en av andevärldens allra lägsta och mörkaste sfärer. Vad jag där fick uppleva av kvalfulla lidanden kan jag icke beskriva, och vill det inte heller. Det är allt för pinsamma minnen för att dragas fram i dagen. De tusen år som gått har ju också lagt sitt täckelse av relativ glömska över de fasor jag då upplevde, och jag vill ogärna blotta dem mera än som för sammanhanget i min berättelse är nödvändigt. Länge dröjde det innan jag kom till klarhet om att jag hade lämnat jorden. Jag trodde först att jag hade blivit inspärrad i något mörkt fängelse för att jag dräpt min bror, men undrade över att ingen kom för att ställa mig till ansvar. Ensam satt jag där och stönade. Jag ropade, men ingen svarade. Jag försökte krypa omkring i mörkret, men kom inte ur fläcken. Ty överallt stängdes min väg av skrovliga bergsväggar, över vilka ett gyttjigt vatten sipprade ner. Där fanns en stor flat sten, som var jämförelsevis torr. Det var mitt viloläger. Där rullade jag ihop mig och försökte sova, men någon vila blev det inte. Så snart jag slöt ögonen skrek en röst i mitt inre: Ulf, mordbrännare! Och strax var jag på nytt vaken med hatets alla furier rasande i mitt bröst. Ibland kom det över mig en känsla av vämjelse över mig själv. Vid ett sådant tillfälle tyckte jag mig urskilja en mänsklig varelse som kom smygande fram till mig. Han var inhöld i en mörk kappa och hade en bredskyggig hatt neddragen över pannan, så att jag ej kunde se hans drag. Vad vill du mig, frågade jag. Jag vill hjälpa dig, Grane, svarade han. Vem är du? Din broder Ulf. Du ljuger, du, ty han är död. Jag har själv fällt honom. Men du stupade ju också du. Förstår du inte att också du är död? Vem är du, främling, som tycks känna mig? Istället för att svara tog han fram under sin kappa en lykta som han höll över sitt ansikte. Ulf, Ulf, skrek jag. Vad vill du mig? En gång har jag tagit ditt liv och kan göra dig ännu en gång. Vik hädan! Med dessa ord rusade jag på honom och hade väl tillfogat honom rätt mycket en skada om jag inte i samma stund blivit kastad till marken av en för mig osynlig högre makt. Jag kände mig som bunden till händer och fötter, och samtidigt hade jag förnimmelsen av att jag föll med svindlande hastighet djupt ner. Vart jag än fördes hade jag icke någon aning om. Slutligen saktades farten och jag kände åter fast mark under fötterna. Det var en fasans hemvist att hamna ut i. Det var ett verkligt helvete. Luften var tjock av stinkande dunster. Marken var sipprig av levrat blod och hettan var olidlig. Det var inte så mörkt som i min förra håla. Men ljuset kom som röda eldsflammor som drog förbi. Hela trakten såg ut som en av eld härjad vildmark. Något så hemskt kan inte ens den vildaste fantasi föreställa sig. Här var jag inte ensam. Runt om mig såg jag varelser med av smärta och raseri förvridna anledsdrag kräla omkring. Några jämrade sig, andra skrek högt. Endast ett fåtal låg tysta och tyckte sova. Det var det oförsonliga hatets värld jag hade kommit till. En av den gudomliga kärlekens stora luttringsugnar, där även den hårdaste skorpa av hat småningom skulle bringas att smälta, liksom slaggen i eld skedas från den ädlare metallen. Hur länge man behöver dväljas i en sådan skärseld beror helt och hållet på en själv. I samma stund man släpper sitt hat och erkänner sin skuld är man fri och föres genast av vänliga vårdare till en annan och drägligare värld. Och ingen missuppfattar detta så, som skulle de yttre fasansfulla förhållandena vara ämnade att så som tortyr avtvinga den skuldbelastarens bekännelse. Ingen föreställning kan vara oriktigare. Nej, de yttre förhållandena är, som överallt på det astrala planet, allenast den yttre avspeglingen av deras inre tillstånd, som där har sin boning. Och det är det inre tillståndet som är själva helvetet. Det är samvetskvalens marter som icke lämnar den skyldige någon ro. Det är hans fåfänga bemödanden att tysta den inre rösten, som avtvingar honom suckar, klagorop, ångestskri. Det är inifrån som slutligen impulsen kommer till att böja sina styva knän och vidkänna sin skuld. Det lidanden den olycklige genomgår är således i första rummet av psykisk natur. Det är det följdriktiga utslaget av hans egen ondska och tillika det lindrigast möjliga medlet till hans räddning. Men om också den slutliga impulsen till underkastelse måste komma från den olycklige själv, så är han dock icke lämnad utan påverkan och stöd av andra. Otaliga är de kärlekens apostlar som icke skyr några uppoffringar för att rädda dessa olyckliga bröder och systrar. Utan att rädas för de fasor och faror för vilka de utsätta sig, går de modigt ner även i de djupaste helvetena och predika kärlekens evangelium för de fångna. Men ack, det kan så lite uträtta, det förmår knappast göra sig fullt förnimbara för de arma olyckligas grova och förslöade sinnen, och deras ord förklingar ofta ohörda. Mycket gott uträttas dock genom dessa tappra missionärer, och många är de som genom att lyssna till deras bevekande böner tidigare än eljest kommit till frid och försoning. Hur länge jag dvaldes där nere, hur länge jag uthärdade mina inre kval, innan jag fick den makt över mig själv att kunna böja mig i ödmjuk underkastelse, vet jag ej. Men det var en oerhörd tid som då syntes mig som en evighet, och säkerligen i jordisk tidräkning inte kan uppskattas till mindre än ett sekel. Det är förfärligt vad hatet har förmåga att binda sina offer, men det lidande det medför är, lovad vare Gud, ännu starkare. Det är en renande makt som ingen i evighet kan motstå. Det är anden, gudagnistan, i vårt väsens innersta, som vrider sig i förtvivlan och inte lämnar oss någon ro, förrän han får spränga de hämmande band, vari han snörts av hat och synd. Det lidandet är vårt helvete, men tillika den luttringseld, varur vi skola utgå, renade och fria.